Kapitel 7. Caimlins gator, sidan 179. Elaines följe väckte åtskillig uppmärksamhet när det red genom Caimlin längs gator som steg och sjönk med kullarna som staden var byggd på. Den gyllene liljan på bröstet till hennes prälsprämade blodröda mantel räckte för att stadens invånare skulle veta vem hon var. Men hon hade ändå huvan tillbakaskjuten så att den ensamma guldrosen på tronens dotters diadem var fullt synligt. Inte bara Elaine, över huvud av Trakans hus, utan Elaine, tronens dotter. Låt alla se det och veta. Nya stadens kupoler glimmade i vitt och guld av det bleka förmiddagsljuset och istappar gnistrade i de kala grenarna på träden som löpte i rader längs mitten av de större gatorna. Trots att solen närmade sig sin höjdpunkt på den välsignat klara himlen gav den ingen värme. Lyckligtvis blåste det inte idag. Det var tillräckligt kallt för att hennes andedräkt skulle stå som en rök om munnen. Men sen snön röjts bort även från de smalare slingrande sidogatorna hade staden vaknat till liv igen och var full av liv och rörelse. Åkare och vagnskuskar, lika fjättrade i sitt arbete som hästarna i sina seldon, drog resignerat mantlarna om sig där de sakta tog sig fram genom myllret. En stor vattenvagn mullrade förbi, tom att döma av ljudet, på väg till påfyllning för att finnas till reds mot de allt för vanliga mordbränderna. En del krämare och gatuhandlare som trotsat kylan ropade ut sina varor, men de flesta skyndade fram på sina olika ärenden, ivriga att komma inomhus så fort som möjligt. Inte för att det gick att komma särskilt fort fram hur man än försökte. Staden var fylld över sina breddar och hade nu fler invånare än självaste Tarvalon. I en sån trängsel rörde sig inte ens de få som red snabbare än de som gick till fots. På hela förmiddagen hade hon bara sett 2 eller 3 täckvagnar röra sig längs gatorna i snigelfart. Om passagerarna inte antingen var sjuka eller hade många mils färd framför sig så var de idioter. Alla som såg henne och hennes sällskap stannade upp. Några pekade ut henne för andra eller lyfte upp barn så att de skulle se bättre och en dag kunna berätta för sina egna barn att de sett henne. Sen var det en öppen fråga om de skulle säga att de sett den blivande drottningen eller bara en kvinna som för en tid haft staden i sin makt. De flesta bara glodde, men då och då hördes en handfull röster ropa Trakant, Trakant! Eller till och med Elaine och Andor när hon red förbi. Mer jubel hade varit bättre, men tystnad var ändå att föredra framför hånrop. Andoranerna var ett rätt framsläkte, allra mest de som bodde i huvudstaden. Uppror hade tagit sin början och drottningar störtats i och med att andoranerna gett luft åt sitt missnöje på gatorna. En isande tanke fick Elaine att rysa. Den som håller Caimlin håller Andor, sa ett gammalt ordspråk. Det var inte helt sant, vilket Rand hade visat, men inte desto mindre var Caimlin Andors hjärta. Hon hade gjort anspråk på staden. Lejonbaneret och Trakans silverne slutsten delade hedersplatsen på yttermurarnas torn. Men ännu hade hon inte Caimlins hjärta i sin hand, och det var mycket viktigare än sten och murbruk. En dag kommer de alla att möta mig med jubel, lovade hon sig själv. Jag ska förtjäna deras bifall. Idag kändes emellertid de myllrande gatorna tomma mellan de få ropen. Hon önskade att Avienda varit där, bara som sällskap. Men Avienda såg inga skäl att kravla sig upp på en häst bara för att ta sig runt i staden. I vilket fall som helst kunde Elaine känna henne. Bandet var inte likadant som det till Birgit, men hon kunde känna sin systers närvaro i staden som man känner en osedd persons närvaro i ett rum, och det var en tröst. Hennes följeslagare drog till sig sin beskärda del av folkets intresse. Efter bara 3 år som ACD hade Sarithas mörka drag ännu inte antagit det typiskt tidlösa utseendet. Och hon såg mer ut som en välbärgad handelskvinna i sina fina bronsbruna yllekläder och stora safirprydda silverspänne på manteln. Hennes väktare, Ned Jarman, red tätt efter henne och drog sannligen till sig många blickar. Han var en lång, bredaxlad ung man med klarblå ögon och korngult, lockigt hår till axlarna och bar en skimrande väktarrock som fick det att se ut som om hans huvud svävade för sig självt ovanför en stor grå vallack som inte heller var där helt och hållet där manteln skymde dess länder. Det gick inte att ta fel på vad han var eller att han förkunnade närvaron av en ACD. De andra som red genom vimlet, grupperade i en cirkel kring Elaine, drog emellertid till sig lika många blickar dem. 8 kvinnor i drottninggardets röda rockar och polerade hjälmar var inte någonting man såg varje dag, eller någonsin till förne för den delen. Hon hade själv valt ut dem bland de nya rekryterna av just detta skäl. Deras underlöjtnant, Kasey Raskovny, var smal och hårdför som en spjutjungfru. Hon hade varit någonting så sällsynt som en kvinnlig köpmansvakt med närmare 20 år i gebitet, som hon uttryckte saken. Silverbjällrorna i manen på hennes kraftiga skimmel skvallrade om att hon var från Arafel. Men hon gav bara svävande besked när det gällde sitt förflutna. Den enda andoranskan bland de 8 var en grånad, bredaxlad kvinna med fridsam uppsyn. Hon hette Jenny Colford och hade hållit ordning på en vagnsförarkrog i nedre Camlin utanför murarna, vilket också var ett ovanligt hårdhänt arbete för en kvinna. Resten var hornsökerskor, en brokig uppsättning kvinnor, långa och korta, slanka och breda, blåögda och gråhåriga, med förhistorier som varierade lika mycket som deras utseenden. Men vissa var lika vaga som Kasey och andra förskönade uppenbart sina tidigare sysslor. De hade emellertid kastat sig över möjligheten att bli inskrivna i drottninggardets manskapslängder. Och framförallt hade de gått igenom en noggrann mönstring av Bridget. De här gatorna är inte säkra för dig, sa plötsligt Sharitha, som ridit upp jäms med Elaines svarta vallack. Eldhjärta hann nästan ge Aishidens kastanjebruna sto ett bett innan Elaine drog undan hans huvud med tyglarna. Gatan var smal här, vilket gjorde trängseln ännu större och pressade gardeskvinnorna närmare in på dem. Den bruna systern var sinnebilden av Aishidenas lugn, men hennes röst färgades av oro. Vad som helst kan hända i ett sånt här gytter. Glöm inte vem som bor på Silvernesvanen, mindre än 2 mil härifrån. 10 systrar bor inte på ett och samma värdshus, bara för att de söker sällskap med likasinnade. De kan mycket väl vara utsända av Elaida. Eller också inte, svarade Elaine lugnt. Lugnare än hon kände sig. Det verkade finnas en hel del systrar som väntade i kulisserna tills kampen mellan Elaida och Egwene var över. 2 Aishidéer hade lämnat Silvernesvanens värdshus och 3 andra kommit bara sedan Elaine anlände till Camlin. Det lät inte som om det var en samlad grupp utsänd på något uppdrag och ingen av dem tillhörde röda Aya. Elaida skulle säkerligen skickat med röda systrar. Inte desto mindre stod de under så god övervakning som hon kunde frambringa, men det sa hon inte till Sharitha. Elaida var oerhört angelägen om att få tag på Elaine, mycket mer om det bara rört sig om en förrymd antagen vilken som helst, eller någon som hade samröre med Egwene och de som Elaida kallade för rebeller. Varför det var så begrep hon inte riktigt. En drottning som var ACD skulle förvisso vara av stort värde för Vita tornet, men hon skulle aldrig bli drottning om hon fördes tillbaka till Tarvalon nu. Dessutom hade Elaida utfärdat sina order angående henne långt innan det funnits någonting som tydde på att hon skulle bestiga tronen på många år än. Det var en gåta som hon hade grubblat över mer än en gång sedan Rhonda Macoura lurade i henne den otäcka brygd som hindrade en kvinna att använda kraften. En mycket bekymmersam gåta, särskilt nu när hon ropade ut över hela världen var hon befann sig. Hennes blick dröjde sig kvar en stund vid en svarthårig kvinna i blå mantel med tillbakaskjuten kapuchong. Kvinnan ägnade henne knappt en blick innan hon gick in i en ljusstöpares butik. Hon hade en tung tygpåse hängande över axeln. Ingen ACD, bestämde Elaine. Bara en kvinna som bar sina år väl, liksom Saida. I vilket fall som helst, fortsatte hon, tänker jag inte sitta instängd av rädsla för Elaida. Vad hade systrarna på Silverne Svanen för planer? Saritha fnös, och inte särskilt diskret. Det såg ut som om hon var på väg att himla med ögonen också, men kom på bättre tankar. Då och då uppfattade Elaine en tvivlande blick från någon av de andra systrarna i palatset, som säkerligen tänkte på hur hon fått sin rang. Men åtminstone på ytan godtog de henne som ACD. Godtog att hon stod högre än någon av dem, bortsett från Ninive. Det hindrade dem dock inte från att säga vad de tyckte, ibland mer rättframt än de skulle ha gjort till en syster som fått sin sjal på det sedvanliga sättet. Glöm Elaida då, sa Saritha, och kom istället ihåg alla andra som skulle vilja få tag på dig. En enda välriktad sten så är du ett medvetslöst bylte, lätt att bära iväg med i förvirringen. Måste Saritha verkligen tala om för henne att vatten är vått? Att kidnappa andra tronpretendenter hörde trots allt nästan till vanligheterna. Alla de hus som motsatte sig henne hade anhängare i Camelin som bara väntade på ett tillfälle. Annars skulle hon äta sina tofflor till kvällsvard. Inte för att de skulle lyckas, inte så länge hon kunde leda kraften. Men de skulle gripa varje tillfälle som gavs. Hon hade aldrig trott att hon skulle vara i säkerhet bara för att hon kom fram till Camelin. Saritha, om jag aldrig lämnar palatset kommer jag aldrig att få folkets stöd, sa hon tyst. Jag måste bli sedd i staden. Det måste synas att jag inte är rädd. Det var därför hon bara hade 8 drottninggardister med sig istället för de 50 som Brigitte hade velat. Kvinnan vägrade att begripa de politiska realiteterna. Dessutom skulle det behövas 2 välriktade stenar när du är med. Saritha fnös igen, men Elaine gjorde sitt bästa för att ignorera kvinnans envishet. Hon önskade att hon hade kunnat ignorera systerns närvaro helt och hållet, men det var omöjligt. Det fanns fler skäl till den här rituren än att hon behövde bli sedd av folket. Halwyn Norrie överöste henne med siffror och fakta med en malande röst som ibland nästan fick henne att somna. Men hon måste ändå se efter själv hur det förhöll sig. Norrie kunde skildra ett upplopp lika livlöst som en rapport om stadens vattencisterner eller kostnaderna för att rengöra kloakerna. Det var fullt med utlänningar i folkmassorna. Kandorier med tvekluvna skägg, ilianare med skägg med naken överläpp och arafelier med silverbjällror i flätorna. Kopparhyade domanier, olivhyade altaraner och mörka terrenier. Carhanier, som utmärkte sig med sin bleka hy och ringa längd. En del var handelsmän som fastnat här i och med den plötsliga vintern, eller hoppades på att vinna lite försprång framför sina konkurrenter. Slätkindade, uppblåsta figurer som visste att handeln var samhällskroppens livsblod och samtliga påstod sig vara en livsviktig åder även när de förråddes av en illa färgad rock eller en brosch av glas och koppar. Många av dem som vistades på gatorna var klädda i trasiga rockar, nötta byxor, klänningar med fransig foll och trådslitna mantlar eller också inga mantlar alls. Det var flyktingar som antingen jagats från hus och hem av krigets framfart eller gett sig ut på vägarna i tron att draken återfödd hade brutit alla band som hållit dem. De kurade ihop sig mot kylan med tärda, nedslagna ansikten och lät sig knuffas fram och tillbaka av människofloden som strömmade förbi dem. Elaine såg en kvinna med matt blick som stapplade fram genom trängseln med ett litet barn tryckt mot axeln. Hon letade fram ett mynt ur börsen och gav det till en av gardisterna, en äppelkindad kvinna med kalla ögon. Tigen påstod sig komma från Gelden och vara dotter i en lågättad adelsfamilj. Det var möjligt att hon åtminstone var från Gelden. När gardeskvinnan böjde sig ner för att räcka fram myntet vacklade kvinnan med barnet förbi utan att se. Det var allt för många i staden som levde så. Varje dag utfodrade palatset tusentals vid soppkök som slagits upp i olika delar av staden. Men det fanns allt för många som inte ens förmådde uppbåda den kraft som krävdes för att hämta bröd och soppa där. Elaine bad tyst för modern och barnet medan hon la tillbaka myntet i börsen. Du kan inte ge alla mat, sa Saritha tyst. Barn får inte svälta i Andor, sa Elaine, som om det vore ett drottninglikt påbud. Men hon visste inte hur hon skulle kunna stoppa det. Det fanns fortfarande gott om mat i staden, men inga dekret kunde tvinga folk att äta. En del av utlänningarna hade hamnat i Cambrin på samma sätt. Kvinnor och män som inte längre var klädda i trasor och vars ansikten inte längre var lika jagade. Vad som än hade fått dem att lämna sina hem så hade de så småningom bestämt sig för att de hade färdats länge nog och börjat tänka på de hantverk de hade övergivit, ofta tillsammans med alla sina ägodelar. I Cambrin kunde emellertid den som hade färdigheter i något hantverk och var lite driftig alltid hitta en bankir som var redo att låna ut ett startkapital. Nya affärsgrenar hade vuxit fram i staden. Hon hade redan sett tre urmakarverkstäder, bara denna förmiddag. Inom synhåll hade hon nu två affärer för blåst glas och norr om staden hade nästan 30 glashyttor byggts. Från och med nu skulle Cambrin exportera både glas och kristall istället för att importera dessa varor. Nu fanns det spetsknypplare i staden som tillverkade lika fina varor som någonsin gått att köpa från Lugard. Och undra på det med tanke på att nästan allihop kommit därifrån. Det gjorde henne på lite bättre humör. Skatterna från dessa nya verksamheter skulle hjälpa, även om det skulle ta tid innan de inbringade särskilt mycket. Men det var ändå andra hon lade märke till mest i vimlet. Utländska som inhemska. Legoknäktarna var aldrig svåra att känna igen. Hårdföra, svärdsbeväpnade män som gick och fjädrade sig till och med när trängseln tvingade dem att röra sig i snigelfart. Köpmansvakterna gick också beväpnade. Grovhuggna karar som knuffade undan de flesta i sin väg. Men jämfört med hyrknäktarna verkade de behärskade och nyktra. Och på det hela taget hade de färre ärr att visa upp. Legosoldaterna var spridda i vimlet som russin i en kaka. När det fanns en så riklig källa att ösa ur trodde hon inte att de skulle bli allt för dyrköpta. Särskilt som efterfrågan på deras färdigheter alltid minskade på vintern. Såvida de nu inte skulle kosta henne hela Andor, som Dailin befarade. På något sätt måste hon hitta tillräckligt många andoranska mannar för att inte huvudparten av drottninggardet skulle bestå av utlänningar. Och något sätt att betala dem. Plötsligt blev hon medveten om Birgit. Kvinnan var arg, det var hon ofta numera, och på väg mot Elaine. Mycket arg och på väg i stor hast. En olycksbådande kombination som fick larmklockorna att ringa i Elaines huvud. Hon gav genast order om att de skulle återvända till palatset längs den närmaste vägen. Det var den vägen Birgit skulle komma. Bandet ledde henne rakt mot Elaine. Så de vek av söderut in på Nålgatan. Detta var i själva verket en tämligen bred gata, även om den ringlade sig som en flod upp och ner för kullarna. Sitt namn hade den fått av att den förr i tiden hade varit full av nålmakare. Nu fanns här en del mindre krogar och värdshus insprängda bland knivsmeder, skräddare och alla upptänkliga sorters verkstäder, utom just nålmakare. När Birgit mötte dem hade de inte ens hunnit fram till nya staden, utan var på väg upp för Pärongränd, där en handfull fruktförsäljare fortfarande hade kvar butiker som gått i arv sedan i käras tid, även om det inte fanns mycket att se i deras fönster så här års. Trots trängseln kom Birgit ridande i kort galopp med den röda manteln fladdrande bakom sig och fick folk att slänga sig åt höger och vänster. Det var inte förrän hon fick syn på dem som hon lät den långbenta grå hästen sakta in. Som för att gottgöra bråskan tog hon sig tid att mönstra gardeskvinnorna och återgälda Kachels honör innan hon vände hästen och slöt upp vid Elaines sida. Till skillnad från dem bar hon vare sig svärd eller rustning. Minnena från hennes tidigare liv var på väg att blekna bort. Hon sa att hon inte kunde minnas någonting klart före Vita tornets grundande nu, även om lösryckta fragment ibland flöt upp till hennes medvetande. Men en sak påstod hon sig komma ihåg med fullständig säkerhet. Varje gång hon hade försökt använda ett svärd hade hon varit nära att ta livet av sig och hade faktiskt gjort det mer än en gång. Vid sadeln hängde emellertid hennes strängade båge i ett läderhölster tillsammans med ett koger fullt med pilar på andra sidan. Vreden kokade i henne och hennes min blev allt mörkare för varje ord. En halvt ihjälfrusen duva kom flygande till palatsets duvslag för en liten stund sedan med bud från Arringill. Männen som eskorterade Nen och Elenia blev dödade i ett bakhåll mindre än 5 mil utanför staden. Lyckligtvis kom en av deras hästar tillbaka med blod på sadeln. Annars skulle vi inte ha fått veta någonting på flera veckor än. Jag betvivlar däremot att vi har sån tur att de där båda fångats av stråtrövare som tänker utkräva lösen för dem. Eldhjärta dansade några steg och Elaine höll in honom hårt. Någon i folkmassan ropade vad som kunde ha varit ett bifall för Trackand, eller inte. Butiksägarna väsnade så mycket i sina försök att locka kunder att de dränkte alla ord. Så vi har en spion i palatset, sa hon för att genast knipa ihop läpparna. Hon borde ha hållit tyst inför Saritha. Birgit verkade inte ta någon notis om det. Såvida inte någon taveran vi inte känner till promenerar runt här, svarade hon torrt. Nu kanske du låter mig tilldela dig en livvakt. Bara några gardister, noga utvalda. Nej, palatset var hennes hem. Hon tänkte inte gå med på vakter där. Hon sneglade på den bruna systern och suckade trött. Saritha lyssnade mycket uppmärksamt. Det kännade ingenting till att försöka dölja någonting nu. Inte detta i varje fall. Har du meddelat överpigan? Birgit gav henne en sned blick. Tillsammans med det utbrott av mild bestörtning Elaine kände genom bandet var detta likvärdigt med att Birgit sagt till henne att försöka lära sin farmor sticka. Hon tänker fråga ut varenda tjänare som inte tjänat minst 5 år under din mor. Det skulle inte förvåna mig om hon sätter dem i regelrätt förhör. Med tanke på hur hon såg ut när jag berättade det för henne var jag glad att komma ut ur hennes rum med skinnet i ett stycke. Jag tittar på en del andra själv. Hon menade drottninggardet, men det ville hon inte säga högt inför Kachell och de andra. Elaine trodde inte att det var troligt att hon skulle hitta någon där. Den omfattande rekryteringen gav visserligen möjlighet att smyga in spioner, men utan några garantier för att de någonsin skulle vara där de kunde få höra någonting av nytta. Om det finns spioner i palatset, sa Saritha tyst, så kan det finnas värre saker. Du borde kanske tacka ja till hennes nåd Bidgets erbjudande om en livvakt. Det har hänt liknande saker förr. Birgit visade tänderna för den bruna systern. Som leende betraktat var det ett ömkligt misslyckande. Hur mycket hon än avskydde att bli tilltalad med sin titel såg hon emellertid på Elaine med hoppfull blick. Jag sa nej och jag menar nej, fräste Elaine. En tiggare som varit på väg mot ryttarna med ett stort, tandfattigt leende och mössan i hand hajade till och försvann i vimlet innan hon än hans tänka på att gripa efter börsen. Hon visste inte hur mycket av hennes vrede som var hennes egen och hur mycket som kom från Birgit, men den var helt skälig. Jag borde ha åkt och hämtat dem själv, morrade hon bittert. Istället hade hon vävt en portöppning åt budbäraren och tillbringat resten av dagen i möten med köpmän och bankirer. Jag borde i varje fall ha skickat med dem en ordentlig eskort från garnisonen i Arringill. 10 män döda för att jag gjort en tabbe. Och än värre. Det är värre. Ljuset hjälper mig. Så har jag förlorat Elenia och Nern på grund av det. Birgit tjocka gyllene fläta som hängde utanför rocken vajade när hon skakade på huvudet. Det är illa att börja med, springer inte drottningar iväg och gör allting själva. De är ju drottningar, förbanne mig. Hennes ilska var på väg att falna, eller i varje fall dämpas, men ersattes av en uppblossande irritation som hördes i hennes röst. Hon ville verkligen att Elaine skulle ha en livvakt, förmodligen till och med i badet. Dina dagar som äventyrare är över. Härnäst smyger du väl ut från palatset i förklädnad och stryker runt på gatorna på nätterna så att du kan få skallen krossad av något råskinn som du inte ens hunnit se. Elaine satte sig rak i sadeln. Birgit visste förstås hur det förhöll sig. Hon hade inte kommit på något sätt att kringgå väktarbandet, även om hon var övertygad om att det måste finnas något. Men kvinnan hade ingen rätt att ta upp det nu. Tillräckligt många vinkar från Birgit skulle leda till att hon fick dras med fler systrar och deras väktare som ständigt sällskap, och förmodligen med mängder av drottninggardister dessutom. Alla var så angelägna om hennes trygghet att det var löjligt. Man kunde tro att hon aldrig varit i Ibordar, för att inte tala om Tanshiko eller Farm. Dessutom hade hon bara gjort det en gång, och då hade Avienda följt med. Kalla, mörka gator kan inte mäta sig med en varm brasa och en intressant bok, sköt sig Aretha in som i förbigående. Hon verkade mycket intresserad av att studera butikerna som de passerade. Själv tycker jag synnerligen illa om att gå på iskalla gatstenar, särskilt när det är mörkt och jag inte har så mycket som ett vaxljus att lysa med mig. Unga, vackra kvinnor tror ofta att de kan göra sig osynliga med enkla kläder och lite smuts i ansiktet. Nästa vändning kom så plötsligt och utan minsta förändring i tonläge att Elaine först inte begrep vad det var hon hörde. Att bli nedslagen och insläpad i en gränd av ett band råskinn är ett omilt sätt att lära sig motsatsen. Det är klart, har man turen att ha med sig en vän som också kan leda kraften och råskinnet som ger sig på henne till all lycka inte slår tillräckligt hårt så. Fast man kan ju inte ha samma tur varje gång. Håller ni inte med mig, er snåd Birgit? Elaine blundade ett ögonblick. Avienda hade sagt att någon följde efter dem, men hon hade inte varit säker på att det bara varit en tjuv. Och hur som helst hade det inte gått till på det viset. Inte riktigt. Birgits blick utlovade en avhyvling senare. Hon vägrade bara att förstå att en väktare inte kunde skälla ut sin ACD. För det andra, fortsatte Birgit, så spelade det ingen roll om det var 10 män eller 300. Följderna skulle förbanna mig ändå bli de samma. Bränne mig, det var en bra plan. Några få män skulle obemärkt ha kunnat föra Nern och Elenia till Camlin. Om du tömt hela garnisonen skulle det ha dragit till sig uppmärksamheten från vartenda förbannat öga öster om Andor. Och den som tog dem skulle bara ha sett till att ta med sig tillräckligt många soldater för att vara på säkra sidan. Förmodligen skulle de ha lagt beslag på Arringill också. Det är visserligen ingen stor garnison du har där, men den håller östern ur balans, och allt mer ju fler gardister som kommer dit från Camlin, eftersom nästan allihop är lojala mot dig. För att vara någon som påstod sig vara en simpel bågskytt hade hon anmärkningsvärt bra grepp om situationen. Det enda hon underlåtit att nämna var förlusten av tullinkomster från flodhandeln. Vem var det som tog dem, er snåd Birgit, frågade Aretha och böjde sig fram för att kunna se på henne förbi Elaine. Det måste väl vara en mycket viktig fråga. Birgit lät höra en hög uppgiven suck. Det får vi veta snart nog, är jag rädd, sa Elaine. Den bruna systern gav henne en tvivlande blick och hon försökte låta bli att skära tänder. Det kändes som om hon ägnat mycket möda åt detta sedan hon kom hem. En terabonesisk kvinna i grön sidenmantel steg ur vägen för hästarna och neg djupt så att de tunna, pärlsmyckade flätorna svängde fram ur huvan. Hennes tjänarinna, en liten späd kvinna som hade famnen full med paket, härmade klumpigt sin husmor. De två kraftiga vakterna bakom dem, beväpnade med mässingsskodda stavar, förblev däremot vaksamma. De var klädda i långa läderrockar som skulle skydda mot alla, utom de mest välriktade knivhugg. Elaine böjde lätt på huvudet när hon red förbi för att visa att hon uppfattat tarabonesiskans artighet. Hittills hade ingen andoran här på gatorna visat henne så mycket hövlighet. De välformade dragen innanför kåpan visade allt för tydligt ålderstecken för att kunna tillhöra en ACD. Ljus, hon hade alldeles för mycket att tänka på nu för att hinna bekymra sig över Elaida. Det är mycket enkelt, Saritha, sa hon med strängt kontrollerad röst. Om det var Jared Sarand som tog dem så kommer Elenia att ge Nan ett val. Antingen kan hon ställa huset Aran bakom Elenia och i gengäld ta emot några åtråvärda gods. Eller så kan hon få halsen uppskuren i någon avskild källarhåla och bli begravd bakom en lada. Nan kommer inte att ge sig så lätt. Men inom hennes hus träter man över vem som för befälet i hennes frånvaro, så de kommer att tveka. Elenia kommer att hota med tortyr och kanske använda det, och så småningom kommer Arans hus att stå under Sarand och Elenias anspråk på tronen. Snart nog kommer Anshar och Baryn att sluta sig till dem. De går dit där styrkan kan skönjas. Om det är Nens folk som tagit dem kommer hon att erbjuda Elenia samma val. Men Jared kommer att dra i fält mot Aran såvida inte Elenia säger åt honom att låta bli. Och det kommer hon inte att göra om hon tror att Jared har någon möjlighet att rädda henne. Så vad vi får hoppas på är att vi under de närmaste veckorna får bud om att Arans gods står i lågor. Annars står jag mot 4 enade hus, tänkte hon. Och jag vet fortfarande inte om jag egentligen har ens 2 bakom mig. Det var mycket prydligt uträknat, sa Saritha med något överraskad ton. Du skulle säkert också ha kunnat göra det om du fick lite tid på dig, sa Elaine med överdrivet blidröst och genomfors av en belåten ilning när den andra systern blinkade. Ljus, hennes mor skulle ha förväntat sig att hon begrep i varje fall så pass mycket när hon var 10. Resten av vägen tillbaka till palatset red de under tystnad och Elaine såg knappt gamla stadens storslagna utsikter och mosaikklädda färgsprakande torn. Det som upptog hennes tankar var Aesir i Camelin och spioner i drottningpalatset. Vem som hade tagit Elenia och Nern. Hur mycket Birgit kunde utöka sin rekrytering och om det var dags att sälja palatsets matsilver och hennes egna juveler. En dyster lista, men hon höll god min och tog värdigt emot de spridda hurrarop som följde henne. En drottning fick inte verka rädd, särskilt inte när hon var det. Palatset var ett arkitektoniskt bakverk i renaste vitt med idel utsirade balkonger och pelargångar som vilade på gamla stadens högsta kulle, den högsta av Camelins höjder. Dess smäckra spiror och förgyllda kupoler tornade upp sig mot middagshimlen och ropade ut Andrors storhet miltals omkring. Storslagna uttåg och ankomster skedde via drottningens torg som genom årens lopp sett väldiga folkmassor samlas för att åhöra utropandet av en ny drottning och ropa ut sitt bifall. Nu närmade sig Elaine istället palatset från baksidan. Eldhjärtas stålskodda hovar klingade mot stenläggningen när hon red in på huvudstallgården. Det var en vid öppen plats som på 2 sidor omgavs av stallens höga valvdörrar. En ensam lång stenbalkong, vit och osmyckad, vette ut mot gården. Man kunde se platsen från flera av pelargångarna högre upp. Men det här var främst en arbetsplats. Framför den enkla kolonnad som gav tillträde till själva palatset förberedde sig just ett dussin gardesmän för att avlösa dem som höll vakt på drottningens torg. De stod i stel gevakt framför sina hästar och inspekterades av sin underlöjtnant, en grånad haltande karl som varit befäl under Gareth Bryn. Längs ytterväggen var ytterligare 30 soldater i färd med att sitta upp för att strax börja patrullera gamla stadens gator två och två. I vanliga fall skulle det ha funnits drottninggardister vars huvudsakliga plikt var att bevara ordningen i staden. Men nu när deras antal minskat var också detta en syssla som tillkom dem som bevakade palatset. Karin Francy var också där. En robust kvinna i elegant grönrandig ridklänning och blågrön mantel. Hon satt på sin gråa vallack medan Vern Cosan, en av hennes väktare, svängde sig upp på sin bruna springare. Den mörke smäckre mannen hade gråstråk i det krulliga svarta håret och skägget och var klädd i en vanlig brun mantel. De ville tydligen inte skylta med vilka de var. Elaines ankomst fick en våg av överraskning att svepa över stallgården. Den rörde naturligtvis inte Karin och Cousin. Den gröna systern såg bara lite tankfull ut innanför sin skyddande kåpa. Och Cousin rörde inte en min. Han nickade bara till Bigitt och Jarman, en väktare till en annan. Utan vidare åthävor red de ut så snart det sista av Elaines följe kommit innanför de järnbeslagna portarna. Några av gardisterna vid ytterväggen stannade emellertid upp med ena foten i stigbygeln och stirrade. Och även bland männen som inspekterades vändes ansikten mot de nyanlända. Hon hade inte väntats tillbaka på minst en timme till. Och frånsett några som inte tänkte längre än till vad de hade för händer insåg alla i palatset hur osäkert läget var. Ryktet spred sig till och med snabbare bland soldaterna än bland andra män, och ljuset skulle veta att det var snabbt med tanke på hur mycket män alltid skvallrade. De här kararna visste säkert att Bigitt hade gett sig iväg i största hast, och nu kom hon tillbaka med Elaine i förtid. Var något av de andra husen på marsch mot Camelin, eller redo att gå till anfall? Skulle de få order om att bege sig till försvarsmurarna som de var för få för att bemanna ordentligt, ens förstärkta av de trupper Dailin hade i staden? Efter några oroade, överraskade ögonblick röt den väderbitne underlöjtnanten en order, och genast hade alla blicken riktad rakt framåt igen och ena armen över bröstet i drottninggardets honör. Utöver den forne skvadronchefen var det bara tre som varit inskrivna ett par dagar tidigare, men det här var inga gröna rekryter. Stallknäktar i röda rockar med det vita lejonet broderat på axeln kom utstörtande från stallet, fast egentligen inte fanns mycket för dem att göra. Efter en order från Bigitt satt gardeskvinnorna av lugnt och stilla och började leda in sina hästar genom de höga stallportarna. Själv hoppade hon ur sadeln och kastade sina tyglar till den av stallknäktarna, men var ändå inte lika snabb som Jarman. Väktaren skyndade fram för att hålla Sharithas grimma medan Aes Sedain steg ned. Han var vad en del systrar kallade nyfången, vilket betydde att han haft bandet i mindre än ett år. Uttrycket härrörde från en tid då väktarna inte alltid tillfrågades om de ville bli bundna, och var mycket nitisk i uppfyllandet av sina plikter. Bigitt stod bara med händerna i sidorna och verkade betrakta männen som under de följande 4 timmarna skulle patrullera gamla staden, och nu red ut i en kolonn, 2 man i bredd. Elaine skulle dock bli förvånad om Bigitt ägnade dessa män mer än en flyktig tanke. Hur som helst hade hon nog med sina egna tankar. Hon iakttog förstulet den seniga kvinnan som höll Eldhjärtas grimma och den undersättsige mannen som satte fram en läderklädd pall och höll stigbygeln åt henne medan hon satt av. Han var butter och sävlig medan kvinnan var uppslukad av att stryka vallaken och mulen och viska i dess öra. Ingen av dem tittade egentligen på Elaine, bortsett från att de gav henne en respektfull nick. Artigheterna fick komma i andra hand. Här gällde det att se till att hon inte blev kastad ur sadeln av en häst som blivit nervös av alla människor. Sedan spelade det ingen roll att hon egentligen inte behövde deras hjälp. Hon var inte ute på landet längre och det fanns vissa formaliteter som måste uppfyllas. Trots det fick hon anstränga sig för att hålla god min. Hon lämnade dem när de ledde bort Eldhjärta och tittade inte bakåt, men hon skulle ha velat. Den fönsterlösa entrésalen kändes dunkel efter kolonnaden, trots att några av de spegelförsedda golvlamporna var tända. Här var lamporna gjorda i vanligt järn som formats i enkla slingor. Allting var ändamålsenligt. De putsade taklisterna var osmyckade. De vita stenväggarna kala och släta. Budet om deras ankomst hade spritt sig och de hade knappt hunnit in förrän ett halvdussin män och kvinnor dök upp, nigande och bockande, för att ta deras mantlar och handskar. Deras livre skilde sig från stallfolkets i det att de hade vita kragar och manschetter och Andros vita lejon på vänstra sidan av bröstet istället för på axeln. Elaine kände inte igen någon av dem som tjänstgjorde idag. De flesta av palatsets betjänter var nya, medan andra som varit pensionerade åter hade gått i tjänst för att ersätta dem som skrämts bort när Rand intog staden. En skallig karl med grova drag mötte inte hennes blick, men det kunde vara för att han inte ville verka framfusig. En slank ung dam med plirande blick både neg och log med överdriven entusiasm. Men hon ville kanske bara visa sig ivrig. Elaine gick vidare, följd av Birgitte, innan hon började blänga på dem. Misstankarna gav en bitter smak i munnen. Seritha och hennes väktare lämnade dem strax efter en frammumlad ursäkt från den bruna systern om att hon ville titta på några böcker i biblioteket. Palatsets boksamling var ingalunda liten, även om den inte kunde mäta sig med världens stora bibliotek. Och Seritha tillbringade flera timmar där varje dag med att gräva fram volymer som hon påstod inte fanns någon annanstans. German följde henne i hälarna när hon försvann bort i en korsande korridor. Det var som en mörk, tjock svan med en graciös stork i släptåg. Han hade fortfarande med sig den förvirrande manteln, prydligt vikt över ena armen. En väktare släppte sällan sin mantel ur sikte någon längre stund. Kosan hade förmodligen sin i sadelväskan. Skulle du vilja ha en väktarrock, Birgitte? Frågade Elaine medan de traskade vidare. Det var inte första gången hon avundades Birgitte hennes voluminösa byxor. Även en klänning med delad kjol fick allting snabbare än en stillsam promenad att bli besvärligt. Nå, hon hade i varje fall ridstövlar istället för sidentofflor. Det fanns aldrig så mycket mattor att det räckte till att lägga i lager både i korridorerna och rummen. De skulle ändå inte ha hållit länge under den ständiga trafiken av tjänare som höll palatset igång. Så snart Egwen har lagt tornet under sig ska jag låta sy upp en åt dig. Du borde ha en. Jag bryr mig inte om några förbannade mantlar, svarade Birgitte bistert. Hennes min var illavarslande. Det var över så förbannat snabbt att jag trodde att du bara snubblat och slagit dig i huvudet. Blod och aska. Nedslagen av råskinn i en gränd. Ljuset alena vet vad som mer kunde ha hänt. Du behöver inte be om ursäkt, Birgitte. Harm och indignation började flöda genom bandet. Men Elaine tänkte inte kasta bort sitt övertag. Det var illa nog att bli bannad av Birgitte på tumman hand och hon tänkte sannligen inte låta det ske här ute i korridoren. Det fanns tjänare överallt som ilade förbi på något ärende, polerade de snidade väggpanelerna eller fyllde på golvlamporna som var förgyllda i den del av palatset de kommit till nu. De stannade nätt och jämt upp så länge i sina sysslor att de hann niga eller buga åt henne och Birgitte. Men Elaine kunde slå vad om att varenda en av dem undrade varför generalkaptenen såg ut som ett åskmoln och hade öronen spetsade för att höra vad de kunde av samtalet. Du var inte med därför att jag inte ville ha dig med. Jag är säker på att Saritha inte hade Ned med sig. Det verkade omöjligt att Bridget skulle kunna bli ännu mörkare i synen. Det var kanske ett misstag att nämna Saritha. Elaine bytte samtalsämne. Du måste verkligen göra någonting åt ditt språkbruk. Du börjar låta som värsta lösdrivare. Mitt språkbruk, mumlade Bridget med farligt tonfall. Till och med hennes gångstid förändrades så att hon påminde om en framsmygande panter. Ska du prata om mitt språkbruk? Jag vet i varje fall alltid vad de ord jag använder betyder. Jag vet i varje fall vad som passar in och vad som inte gör det. Elaine rodnade och stelnade till. Och vad gör man, anbelangar, fortsatte Bridget med en ton som fortfarande var lika bedrägligt mjuk. Så är han en bra karl, men han är fortfarande helt till sig över att han blivit väktare. Förmodligen hoppar han så fort Saritha knäpper med fingrarna. Jag var aldrig till mig och jag hoppar inte. Är det därför du lagt den där adelstiteln runt halsen på mig? Trodde du att du skulle tygla mig med den? Det vore inte den första befängda tanken du fått i ditt huvud. För att vara någon som för det mesta är så klartänkt. Nåväl, jag har ett skrivbord som är helt begravt under en massa fördömda rapporter som jag måste skyffla mig igenom om du ska få ens hälften så många drottninggardister som du vill ha. Men ikväll ska du och jag ha en riktigt lång pratstund. Ers nåd, tillade hon med större kraft än som behövdes. Hennes bugning var nästan retsamt formell. Sen skred hon därifrån. Det var ett under att hennes långa gyllengula fläta inte sköt borst som svansen på en arg katt. Elaine stampade ilsket med foten. Bridgets titel var en välförtjänt belöning som kvinnan gjort sig förtjänt av 10 gånger om bara sedan Elaine band henne till sig som väktare. Och 10 000 gånger om innan dess. För all del, hon hade tänkt på det Bridget sagt, men inte förrän efteråt. Och stor nytta hade det inte gjort, i vilket fall som helst. Bridget bestämde själv vilka befallningar hon skulle lyda, vare sig det var hennes länsfru eller hennes ACG som uttalade dem. Inte när det var någonting viktigt, eller i varje fall inte när det var någonting hon ansåg var viktigt. Men när det gällde allting annat, särskilt sånt hon kallade för onödiga risker eller opassande uppträdande. Som om Bridget Silverbåge skulle komma och prata om risker. Och vad passande uppträdande beträffade så brukade Bridget slå runt på simpla krogar. Hon drack och spelade och glodde på fagra karar dessutom. Hon tyckte om att titta på dem som var söta, även om hon föredrog dem som såg ut som om de fått ta emot en hel del stryk. Elaine ville inte förändra henne. Hon beundrade kvinnan, tyckte om henne, räknade henne som sin vän. Men hon önskade att det funnits lite mer av väktare jämtemot ACJ i deras förhållande till varandra. Och betydligt mindre av erfaren stora syster jämtemot en olydig lilla syster. Plötsligt insåg hon att hon stod där och blängde rakt ut i luften. Tjänarna passerade med tvekande steg och blicken nedvänd som om de var rädda att det var dem hon glodde på. Hon jagade bort den ilskna minen från sitt ansikte och vinkade till sig en gänglig, finnig pojke som var på väg längs korridoren. Han bugade sig tafatt och så djupt att han svajade till och var nära att falla på näsan. Leta rätt på husmor Harfor och be henne att omedelbart komma till mig i mitt gemak, sa hon. Sen tillade hon med inte ovänlig röst. Och tänk på att dina överordnade inte lär bli glada om de kommer på dig med att gå och stirra på palatset när du borde arbeta. Han gapade som om hon hade läst hans tankar. Det trodde han kanske att hon hade gjort. Hans redan uppspärrade ögon sökte sig helt hastigt till ormringen på hennes hand. Sen pep han till och bugade sig en gång till, ännu djupare, innan han for iväg i språngmarsch. Hon kunde inte låta bli att le. Det hade varit en vild gissning, men han var för ung för att vara spion åt någon och för nervös för att hålla på med någonting han inte borde göra. Å andra sidan, hennes leende bleknade. Å andra sidan var han inte mycket yngre än hon själv.